Staffan Kronvall, lagkapten i Lokomotiv Jaroslav, och du har nu spelat 6 säsonger i världens näst bästa liga. Välkommen till podden.
Tack så mycket, trevligt.
Du, kan du mycket ryska?
Hyfsat. Kan väl göra mig förstådd, tycker jag, och förstår väl kanske inte allt, men en hel del.
Och då måste du ju hjälpa våra lyssnare här, eller läsa, eller titta, eller vad vi ska kalla våra kunder just nu. Hur säger man välkommen till Hockeypodden på ryska?
Ja, grammatiskt sett så vet jag inte om det stämmer, men det skulle väl vara någonting som så här. Dobro pozdravat, hockey no podcast.
God dag och välkomna till ett sammandrag av nattens match i Canada Cup.
Matchen lider 1-0 för Sverige! Gör mål köksbägget! Peter Forsberg gör ett grönt mål! Peter Forsberg gör ett grönt mål!
När jag googlar dig, man måste ju liksom göra research innan en intervju eller en sån här podd, så står det kanske Starre, och det står på Wikipedia. Stämmer det här, och vem använder det smeknamnet?
Ja, det stämmer. Det är inte så aktuellt kanske idag, utan det är väl egentligen barnomspolarna som drog igång det där för herrans massa år sedan som lever kvar. Men träffade Mario Kempe på landslagssamlingen igår, och han luftar fortfarande Starre, så det var lite förvånande, men jag vet att det finns några som fortfarande använder det.
Och är det att man tycker att det är jobbigt att säga Staffan då, att Starre är lite lättare i munnen?
Ja, jag antar det. Det bara blir som en förkortning, antar jag.
Vad säger man i Ryssland då? Vad har man för smeknamn där? I Nordamerika, som är ju gärna, jag kan tänka mig att brorsan kallas för Kroner eller något sånt där.
Ja.
Hur, när man ropar på en kompis i ett hockeylag i Ryssland, hur funkar det då?
Ja, de kallar mig för Kroni eller Dlinni, vilket betyder lång. Det var ju Sankt Petersburgs stjärna där, Chipachov, när jag spelade med han i Severstall, som började kalla mig för Dlinni. Och det har levt kvar lite på grund av att man har många gemensamma lagkamrater som man spelar över och pratar med varandra. Så, där. Så att det är några killar som kallar mig för lång fortfarande också, men annars är det Kroni.
Just. Men är det bara du som rycker på axlarna och börjar prata med honom, eller alltså den långa? Det känns som att det kan vara många som är lång.
Är du
längst i ditt lag?
Nej, det är jag nog inte. Vi har en hel drös med långa av våra unga killar faktiskt också, som är nog längre än vad jag är. Så att, kanske inte stämmer i vårt lag, men just då i Severstall så var jag nog den längsta.
Du är just nu aktuell, i alla fall när vi spelar in den här podden, för att Tre Kronor har landslagssamling i Stockholm och man ska spela Karla Tournament i veckan här, och du är tillbaka in i landslaget. Men innan vi går in och pratar mer hockey, jag vill prata mycket Ryssland med dig. Du och Tony Mårtensson är de som har varit flest säsonger i KHL. Så ska vi prata om din fantastiska hockeyfamilj. Alla vet ju vem brorsan Niklas Kronvall är, och så har du en bror som heter Mattias, som var lovande, spelar Djurgårdens juniorlag. Och så har vi din fantastiska mamma här, Tove, då, som har stöttat pojkarna på ett otroligt bra sätt. Men du, hade du nog chans att välja någon annan sport då? Det känns som att det var hockey.
Ja, alltså, hockey var väl alltid nummer 1 i min bok. Sen höll jag på, både min mamma och pappa tyckte ju att det var bra att hålla på med så många sporter som möjligt för bollkänsla, intresset och hålla kroppen i schack sådär. Så att jag höll på med både pingis och tennis, och jag tror jag spelade någon match med basketlaget, alltså skollaget sådär. Men och även fotboll var jag aktiv i jättelänge, tills jag tror jag var 15 spelade fotboll. Men hockey var alltid ganska naturligt nummer 1 för mig, så att det var ett enkelt val, så att säga.
Du är ju Niklas lillebror, men ändå är det ju liksom i alla fall en dess, eller 15 centimeter längre än honom. Vem vann när ni brottades i
Ja, det vart en hel del faktiskt. Jag kommer ihåg faktiskt någon wrestlingmatch vi hade. Just då var ju wrestling var inne just när vi var, jag vet inte hur gamla vi kan ha varit. Ja, men precis. Vi var väl sådär 8-10 års åldern där någonstans. Vi wrestlades mycket och brottades mycket. Och då minns jag någon vända vi körde i mamma och pappas säng där, så åkte brorsan på en ögonbrynsskada som fick åka in och sy ett par stygn. Men det var mer olyckligt än att jag var ful. Men jag kan väl säga att jag utnyttjade min storlek och han utnyttjade sin hjärna. Så att han var jävel på att få igång mig och reta mig. Och sen var väl jag kanske lite större och starkare och brottade ner han så. Men han var bra på att reta upp mig, det var han. Mm.
Du, lillebror brukar ju alltid ha en fördel att man får med storebror när han spelar hockey på landhockey. Och sådär. Var det samma resa för dig också, att du blev inbjuden lite med armbågen, men sen var du tvungen att visa att du också kunde vara med, att du hängde med?
Lite så var det. Vi hade ju en hel drös med unga killar eller unga pojkar i området där jag bodde. Så vi spelade jättemycket landhockey utanför, bara på gården. Och då fick jag vara med faktiskt. Och det var väl mer som en utfyllnad, mer än att de kände att de behövde en. Och angående när jag väl började spela hockey, så ska vi inte säga att jag fick en gräddfil. Men jag fick ju äran, eller på att säga. Men jag fick stå målvakt då, för de hade ingen målvakt för brorsans lag. Så jag fick börja som målvakt bara för att... Precis, så det var, jag fick börja där. Men sen minns jag en... Jag tror att vi spelade i Tumba, som på den tiden hade öppna sidor, vill jag minnas. Det var någon isa vi spelade om, var Farsta kanske det var. De hade öppna kortsidor. Det var kallt som fan, och så var jag målvakt. Och sen så blockerade jag pucken, men jag fick en slashing på plocken. Och så lyfte jag handen och så petade de in i mål, och domaren godkände målet. Sen dess har jag aldrig stått i mål igen, och då... Jag var nog inte så gammal då, med kanske 4-5 år. Men
ganska bra att du skolade om det till. Varför blev du back då? Var det för att Niklas var back?
Ja, även Mattias, min äldsta bror, var back. Det var, jag vet inte varför det blev så, men det var väl naturligt av att lära av varandra lite, att jag kunde få lite tips av dem kanske.
Mm. Och du har gjort en lång resa, du har varit med i Djurgården, du har testat äventyret i Nordamerika. Du tog aldrig en plats i NHL, men du spelade i alla fall en del farmarlagshockey. Och sen när du kom tillbaka så valde du att fortsätta i KHL. Och nu har du spelat din sjätte säsong i KHL. Många man har pratat med åker dit, tycker att det är jobbigt, åka hem efter 1-2 år. Vad är medicinen att få en lång karriär i KHL?
Jag tror att det är en delvis en personlighetsfråga. Jag tror inte att alla passar rent personlighetsmässigt att spela i Ryssland. För att det är en liten akklimatisering till att komma till ett nytt land när de inte pratar språket och sådär. Men sen tror jag det handlar om att kunna och vilja anpassa sig. Att åker man dit och bara tänker att nu ska jag tjäna pengar på år och åka hem, då tror man blir ganska kortvarig. Mm. Jag såg det väl mer, min tanke var det första året att jag skriver 1 år, så får vi se vart det tar vägen. Och vi hade då i Severstal, då, som mitt första lag hette, hade vi inte mer än kanske 2-3 killar som pratade engelska. Så jag laddade ner något program på datan där, började plugga ett par timmar om dagen ryska och försökte lära mig språket så gott jag kunde och lära mig massa ord och sådär. Och då var det mycket roligare att vara där och kunna prata, och jag frågade jättemycket ryska spelarna hur man säger vissa saker och sådär. Det gjorde att jag kände mig mer bekväm. Jag kunde hänga med på lite skämt och skratt och tjo och tjim sådär med även ryska killarna. Att det inte var bara liksom, man kände som en del av importgänget liksom.
Och det är ju jättebra, så det vet jag Shedeno Chara gjorde när han var under i Färjestad lockouten. Han valde att läsa lite svenska bara för att komma in i gänget bättre. Så det tror jag är oerhört nyttigt i alla fall. Men hur mycket ryska kan du då? Alltså, om du går till affären, pratar du ryska med kassörskan då, eller hur gör du?
Ja, jag brukar inte prata så mycket med kassörskan, varken i Sverige eller i... Jag säger väl hej och hej då i princip. Men absolut, jag kan ringa och beställa mat om jag ska hämta upp mat. Jag kan ringa och beställa taxi, och jag kan föra ett halvdant samtal på ryska med en främling.
Nu är du lagkapten och du är första svenska lagkapten i KHL. Fantastiskt. Har du pratat med domaren? För det ingår i ditt jobb då. Prata med domaren. Mm. Vilket språk använder du då?
Ja, det blir en blandning. För vissa domare kan engelska och vissa är bara ryska. Och jag försöker så gott jag kan på ryska med domarna, och de förstår oftast vad jag menar.
Ja, hamnar man inte att, underläge om, för du kan inte ryska lika bra som dem
när man ska
jag har ju
två assisterande kaptener som är ryska, som jag kan skicka fram om jag känner att den här domaren vill inte prata med mig, eller att han är, vissa domare är ju så att de inte vill prata överhuvudtaget, och man får ha en liten känsla av, för jag känner väl att vissa domare pratar jag mer med än andra, och de här andra domarna kanske skickar fram ryssarna mer.
Mm. Vad spännande. Vad är svårt med ryska språket? Vad tycker du att det är det?
Grammatiken, helt klart. Det är väldigt, jag ska inte säga ologiskt, men det är jättemånga ord som är samma fast har olika betydelser för vart man stoppar en mening och så vidare.
Så att, det kan bli jättefel om man säger lite.
Ja, jo, det kan det verkligen bli. Det är ett jättesvårt språk, men som sagt, jag har lärt mig jättemånga ord, så jag kan många ord, och sen sätter jag ihop dem, och grammatiken blir inte alltid rätt, men jag tror att jag får fram det jag vill i alla fall.
Mm. du, när du kollar på TV här, man, nu vet jag att du kollar på det svensk TV, men om du kollar på rysk TV, får du underhållning av det? Alltså klarar du av att kika på program och när man ska skratta, att du skrattar på ett ställe?
Ja, jo, kanske inte alltid. Vi har väl, ibland kollar vi väl på filmer på bussen och sådär, och ska jag vara ärlig så brukar jag väl kanske kolla på mina egna filmer eller läsa någon bok eller vad man nu gör. Så att jag vill inte sådär, jag föredrar svensk TV helt klart för rysk TV. Så att jag tittar inte mer än på hockey egentligen på rysk TV.
Är det ovanligt att svenska spelarna där borta har lärt sig ryska? Vi är väl en 10-12 spelare där borta. Hur de andra killarna, vet du hur du pratar med dem? Kan de ryska?
Jag vet inte. Vissa kan väl, alltså det är väl mer eller mindre ska jag säga. Några kan väl en del, liksom man går på restaurang och sådär, så kan nog många klara av att beställa vad de vill ha och äta sådär. Men jag tror inte att det är så många som tar sig tiden att plugga och läsa och faktiskt fråga lagkamraterna, hur säger man det här, hur, lite sådär. Utan, men det var, jag tycker det är kul, och jag är nästan översocial kille, höll jag på att säga. Så jag känner mig lite så, om jag inte kan prata med alla i laget så känner jag mig nästan som, ja, jag känner mig udda liksom. Jag vill passa in i laget, jag vill att de ska känna att jag är inte där för att hämta, ta deras jobb och hämta deras pengar, utan jag är där för att liksom bidra till laget och känna att ja, jag vill vara som en i laget. Jag vill vara en ryss, höll jag på att säga, men nästan lite så.
Mm. Och så blev du lagkapten för Lokomotiv Jaroslav. Och du får rätta mig fel, Lokomotiv Jaroslav är alltså en stor klubb i KHL. Om du jämför den klubben med typ en klubb SHL, vilken klubb skulle du välja då?
Ja, jag skulle,
det finns mycket hockeykultur och
absolut, nej, men det, man kan ju ta det som Djurgården, Frölunda, alltså storklubbarna i Sverige, absolut. Det är ju de som kanske smäller högre är väl möjligtvis CSKA Moskva, skulle jag väl säga, St. Petersburg möjligtvis, men annars är det ju, Jaroslav har ju en enorm historik, och liksom hela stan där, man har ju bara hockey, så det är väldigt, väldigt stort.
Mm. Och hur blev du lagkapten? Hur gick det till? För du var assisterande säsongen innan, va? Och sen blev du valt lagkapten, är det 2 år sedan nu?
Ja, det här är andra säsongen jag är kapten. Ja. Egentligen hade vi ju, även mitt andra år i Jaroslav, så ville coachen och sa att jag vill ha dig som kapten i år, sa han. Och då sa jag, alltså, Tom Rowe, han är general manager i Florida nu. Han sa, du ska vara min kapten i år. Då sa jag, du, kolla det med presidenten bara innan, för att jag vet att...
Är han amerikan eller kanadensare?
Tom Rowe är amerikan. Så att han sa det, men då sa jag att kolla det med presidenten, för jag tror att, att de gärna ser en rysk kapten, för att det är en klassisk anrik klubb så här, så att de brukar oftast gärna se att det är en rysk kille. Och jag sa till han att sätt mig kapten eller inte, du får samma kille, du får samma människa. Jag försöker inte låtsas vara någon annan bara för att jag är kapten. Och då gick han och så pratade med presidenten och så sa han, nej, det får absolut inte vara någon importspelare som är kapten. Och då var det en annan kapten då. Och jag har inga problem med det. Jag känner ju liksom, som jag sa, jag är samma kille ändå. Mm. Och sen nu när vi fick en ny tränare här förra året då. Och då sa han att du ska vara min kapten. Och då sa jag, det kommer inte hända, för presidenten kommer säga nej, bara så att du vet. Men då sa jag, det har inte han med att göra, jag bestämmer, så. Okay. Tränaren då. Så,
får du fortfarande din lön
då? Ja, jo då, än så länge. Och då sa han att jag vill att du ska vara kapten. Och vi kommer ha en röstning i laget om vem som ska vara det dessutom. Så att då var det på försäsongen, och sen innan säsongen så hade vi en röstning i laget där killarna fick rösta vem de tycker ska vara kapten, assisterande och så vidare. Och då föll rösten på mig.
Hur många röster fick du?
Det vet jag inte. Det vet jag inte. Och jag vet inte om den där rösträkningen var korrekt arrangerad heller, om jag ska vara ärlig. Utan i och med att tränaren visste att jag skulle, eller ville att jag skulle vara, så vet jag inte ens om de räknade rösterna eller på sig. Men ja, han sa att rösterna var räknade och att jag var den. Så.
Gillar du att vara kapten? Alltså, en del blir ju hemma då, vara kapten. En del tycker att det är helt okej att vara kapten. Hur är du?
Jag har aldrig sett
det. Du var en kronor som var en guld här 2013.
Ja, nej, jag, som jag har sagt på gången nu, är att jag ändrar mig inte som person bara för att jag får ett C på bröstet. Att visst att kanske vi liksom innan säsongen man behöver ha något tal, och vid nyår och vid lagmiddagar och man ska skaka hand och prata med domaren och så här, men mig som människa, som person, kommer inte ändras liksom. Jag tycker att det finns ingen rätt väg att, alltså, här ska en kapten vara, utan man måste vara sig själv, och utse någon en till kapten, så måste man, då utser man den personen som du är då till kapten, inte för den som du skulle kunna. Ja, jag som tränare skulle inte vilja att min spelare ändras bara för att jag utsätter han till kapten, utan jag utser han till kapten för den personen och spelaren är, och då vill man att det ska vara så.
Varför tror du att du är en bra lagkapten? Varför tror du att den här tränaren att du skulle vara kapten?
Jag tror väl i grund och botten så tycker jag att det är löjligt roligt att spela hockey. Alltså jag har en grym passion för det jag gör. Jag är 34 nu, men jag känner mig som 20. Varje gång jag går ut på isen tycker jag är förbannat kul. Och jag tror väl och hoppas att det smittar av sig lite. Att killarna ser att fan, han tycker det här är kul och gillar att köra och vinna. Liksom. Jag gillar att få in nya killar i gruppen. Jag tycker att det är väl en styrka jag har, att jag försöker att när, så fort det kommer nya killar, att jag försöker få dem integrerade så fort som möjligt i det vi håller på med, och att de känner sig bekväma och känner att de kan vara sig själv i gruppen också.
Mm. Hur gör man för att få in nya killar då? Är det här klassiska att man gör ett practical joke, eller går man ut och tar en riktig skön middag, eller vad har du för tricks för att gruppen ska sitta och garva ihop och bara mysa?
Nej, återigen, jag har inga tricks, utan jag är bara mig själv egentligen. Vi kommer till exempel gå ut och käka middag med laget ikväll en sväng, och egentligen handlar det väl bara om att ha en avslappnad miljö för killarna och känna och snacka och integreras, prata med de andra killarna i gruppen. Sen om det är någonting, spelsystem och sånt där, det tar man ju vid rinken. Så att det viktigaste är väl nästan att man sitter och snackar vid frukost, lunch och middagar och känner att...
Ser alla kanske.
Ja, men lite sådär. De är kanske lite nervösa och spända, men så fort man ser varandra i duschen, höll jag på att säga. Men liksom, vi är ju bara människor allihopa, oavsett om du har spelat 200 landskamper eller om du har spelat en. Så, utan vi är alla bara människor egentligen.
Tillbaka till Jaroslav. Hur stor är staden förresten?
Det bor väl ungefär 600 000 i stan, men den känns ganska liten. Jag vet inte hur jag skulle Göteborg, jämföra. Nej, den känns mycket mindre. När man är där skulle jag säga kanske Gävle, någonting sånt. Ja. Känslan av att vara där. För centrum,
så gäspar man när man åker igenom dem och missar hela stan nästan?
Ja, nej, inte riktigt så. Men liksom centrum, det är, ja, vi har väl någon gågata och något köpcentrum liksom. Och sen är det lite utspritt och man får ingen liksom kanske centrumkänsla.
Nej. Och hockey nummer ett, det är så att alla kids som växer upp där, de ska spela hockey. Är det så att spela hockey?
Ja, lite så. Jaroslav är känt för att ha Rysslands bästa ungdomsprogram. De håller på att bygga en bas, kallar de det. Men det låter väl, tycker jag, låter som en militäraktigt. Men de håller på att bygga en träningsanläggning med två eller tre ysytor. Det är en sån här toppmodern variant som ska vara, klar nu till nyår. Där de kommer placera även oss, men ungdomsbiten. Så att de har ett jättebra program. Och därav får vi har jättemånga spelare som är från egna ledet så att säga. Så att det är viktigt för dem och för landet, tror jag, att de har det där.
Och hur ser din vardag ut då? Gärna lite detaljer från hemma i Sverige här. Och du har ju inte spelat så mycket hemma i Sverige, om man ska vara ärlig.
Nej.
Körde Djurgården åt året, så var det uppe i Bindes och så vidare. Men om du jämför vardagen här hemma med där, med utgångspunkt som du spelar.
Alltså det låter ju jättetråkigt att säga, men vardagen är ju... Ja, när jag inte har familjen med mig, då åker jag ju och tränar som vanligt och kommer hem som vanligt och vilar och går ut och äter någon middag på eftermiddagen. Men det som jag tycker skiljer sig, om man nu ska jämföra hockeyn och livet, eller man ska säga från Sverige och Ryssland, är ju den här kulturella biten. Att de har ju extremt mycket tricks för sig. De är ju vidskepliga som aldrig varit med om. Att det är, jag vet inte, jag skulle kunna skriva, jag har inte tid för den här podcasten för alla grejer. Man kan väl nämna några.
Hur menar du att hockeyspelarna måste gå på isen med rätt skridskor först?
Ja, men jättemånga sådana här vidskepliga saker. Att, jag har en kille i lag, eller jag har, det är några killar i lag. Som, jag vet inte varför, det är jag som handlar lite centrum av de här grejerna. Men efter morgonvärmningen, alltså det vill säga morgonträningen, när man har match på eftermiddagen, då ska den här killen, han ska skrapa upp lite snö och lägga min vänstra handske.
I din vänster?
Ja, efter när vi sitter och stretchar, då ska han lägga den i min vänstra handske. För han gjorde det någon gång och då hade han gjort mål. Och sen dess har han gjort det. Vi är nog inne på tredje året nu som han gör här.
I där du ska stoppa in din hand alltså?
Ja, jag sitter det efter träningen. Men då liksom, jag låter ju han göra det. För att jag vet att det här hjälper ju han. Men det du har ju sjukt, det låter. Och samma kille, han stoppar även lite marmelad i min jackficka innan. Efter, vi åker till hotell och så sover vi på hotellet innan match.
Även när det är hemmamatcher, va?
Ja, precis. Och då har vi ett litet snack precis innan. Alltså, ja, lite gröt, banan och ja, så vidare. Och mackor och sådär. Och då ska han stoppa in sylt. Alltså sådana här små engångsmarmelader ska han stoppa in i min jackficka. För det också funkar för han, tyckte.
Aha,
han.
Alltså som en lite så här klassisk finstöld från hotellet. Alltså.
Ja, jag vet inte. Ja, det började med att de skulle skoja lite med mig. Och så gjorde han en bra match. Och så bara liksom, nu måste han göra det där.
Men du, Staffan, tror inte att det här bara är ett skämt då från honom och hans sida?
Nej.
Dumma svenskan.
Nej, jag vet ju, jag ser ju när han gör det. Utan det är mer för att han själv ska få lite sinnesro, tror jag. Ja. Nu har jag gjort det här, för nu har jag förberett mig på alla sätt jag kan. Jag tror väl alla hockeyspelare är ju vidskepliga eller har rutiner. Man får ju kalla det vad man vill. Jag gör ju samma sak innan varje match, bara för att liksom, jag vet att jag själv ska vara förberedd för matchen, men jag har ju inga sådana här tricks, utan det är väl snarare så att jag värmer upp en viss tid, jag stretchar en viss tid, jag börjar klä på mig en viss tid och ingenting med om...
Ja. Har du jobbat? Varför tror du att ryska hockeyspelare är mer vidskepliga? Jag håller med om det. Jag har ju varit i många landslags omklädningsrum. Och om man är i en rysk omklädningsrum, så sitter det fullt med bilder, det är amuletter, det ser nästan ut som att en vissa kan nästan se ut som någon typ av tempel på platser. Och då känner man att varför här? Jag tror ju bara att det kanske är något med religion.
Absolut, så är det. Den biten har ju bara med religionen. Nästan alla har ju med sig en liten tavla av någon från deras religion, där, om det är vem det nu kan vara. Men det är olika bilder i olika fakta. Men de brukar pussa den där och göra något korstecken och lite sådär. Och sen... De är ju jättetroende människor. Det har jag full respekt för.
Alltså, du är ju lagkapten, för då måste man ju också ha stor respekt för dem.
Absolut, det där är ju deras religion. Det är ju ingenting som jag går in och petar eller skulle jävlas med, utan det där är ju deras tro. Så att det måste ju de få göra. Speciellt i och med att jag är i deras land. Så att om någonting så får jag anpassa mig till dem, kan jag tycka. Men de har ju väldigt mycket. Ja, det är extremt. Varje gång man åker förbi en kyrka ska man göra ett korstecken och så här.
Och säger de att du inte gör det? För det är ju de här kulturella skillnaderna som gör kanske att svenskarna inte kommer in i gänget. Och hur ser de att ditt omklädningsbås är helt tomt och att när du inte gör som en monorys?
Jag tror de har full respekt för det, för de vet ju att vi inte har samma tro, och det tror jag faktiskt att de inte tycker konstigt alls. Något år hade vi någon präst som kom in och liksom skulle väl signa omklädningsrummet, och han kastade lite så här heligt vatten på allas platser och på klubborna och så här, och för att väl signa laget och spelarna och allt så där inför säsongen. Och vi importer då, eller som inte har samma tro, brukar då inte, när han går igenom från spelare till spelare, så får man göra kyssa korset och göra någon sån här tecken då, att ja, så att han vill signa dig. Då brukar man avstå det som import, eller man har valet att avstå. Då, i och med att det inte är våran tro, så tycker jag mer att det, för min del känns det känns inte rätt att göra det när det är inte min tro. Så varför skulle jag, och det har de full respekt för. De tycker inte att de är respektlösa, att de inte tror på samma som oss.
Ja, det är intressant. Och då fick ni en bild lite, den har förstärkts lite, för jag har reagerat på när jag kommer in i ett ryskt omklädningsrum, att det ser mer ut som, nästan ut som en maskerad ibland, kan jag tycka, olika saker.
Ja.
Då förstår jag varför, att det här är en del av deras uppväxt, att man ska ha starka ritualer och man ska fortsätta med det i alla fall. Sen det är ju Lacho, om den här marmeladkillen, om vi kallar för det. Om alla skulle börja göra så här med dig, det skulle bli roligt, hur alltså jag...
Nej, men alltså, jag har ju fler killar, som det är en kille som ska göra sån här baskettacklingar med mig innan när vi står och spelar fotboll. Ja, precis. Ja, precis. Det måste han göra, för det funkar han för han.
Jag tror inte att det här är ett lagskämt att liksom att...
Nej, jag vet att det inte är det, för jag vet ju hur, jag har ju varit där så länge, så jag vet ju att de behöver det här. Och sen jag har en kille som, när vi värmer upp tillsammans en viss tid, först spelar vi lite boll, och sen så kommer en av assisterande tränarna och säger att nu är det uppvärmning, och det är på en speciell tid av varje gång, så gör vi samma sak. Och då är det en kille som alltid måste ha mig framför sig när vi värmer upp. För det verkar ha funkat för han. Så att...
Är de lite otrygga i sig själv? Nej,
jag vet inte. Det är väl mer att de gillar väl inte förändringen. De vill ha allting precis på samma. För jag har märkt att de går liksom på samma mugg. Och det är samma tider för allting. De är väldigt sådär extremt vidskepliga. Alltså.
Och då är du förstår ju att du går hem med det här landet, och du är en bra lagkapten, för att du, vissa kanske spelare ska säga, men bort med det. Jag vill inte att du ska stå och tackla mig.
Ja.
Jag vill fokusera på mitt. Men då är du en god kamrat där.
Ja, men jag är väldigt avslappnad och tycker det här är ganska roligt att de håller på med de här grejerna. Så jag menar, om de tror att, eller tror, de tycker uppenbarligen att det funkar för dem, då bjuder jag på det liksom, för det stör inte mig i min uppladdning. Så det har jag inga problem med.
Om du jämför med Sverige, och ni morgonvärmer ju finns man gör i Sverige. Hur mycket tränar ett rysk lag jämfört med ett svenskt lag? Och är träningen annorlunda?
Jag skulle säga att det är jätteberoende på vilken tränare man har. Tränaren vi har nu är väldigt, han är ganska västerländsk då, så man ska säga att, eller västerländsk kan man inte säga det, men hur som helst, han är ganska europeisk. Han pratar engelska, jag tror han har varit någon sväng i Nordamerika, han har spelat själv i Finland, så han har väl snappat upp lite från olika erfarenheter sådär, så att han tränar ganska likt som vi gör i Sverige eller Nordamerika sådär. Men sen har jag haft tränare som, ja, vi kan ha varit på is 2 timmar dagen innan match, och då kunde ha varit, ja, det kan ha varit 3 övningar på 2 timmar, och då blir man så här, fan, nu har vi kört liksom en övning i 30 minuter, är det inte dags att byta nu? Och då säger han, kollar han på klockan, så om 2 minuter har gått, då har det gått 30 minuter, och då säger han, nu byter vi håll, så det är väl samma övning fast vi gör ett motsåg så att andra håller liksom.
Och är det här för att, varför gör man så?
Det vet inte jag. Jag tror att det är någonstans att han ska kunna, efter dagen så kan han säga, vi har tränat 2 timmar idag. Mm. Och sen kvaliteten är mindre viktig. Utan idag var vi på just 2 timmar och har gjort det här. Och sen kvaliteten på de träningarna 2 timmar innan match. Eller 2 timmar dagen före match var ju bedrövlig många gånger.
Mm. Hur mycket, jag vet att jag hälsade på Mattias Weinhallen när han var i Moskva. Och då hälsade jag på honom. Då bodde han på Dynamo Moskvas kamp där. Och det där, hur stämmer det? Hur mycket bor du i ditt... Har du en egen lägenhet eller har du hotell i din ensam?
När bor i lägenhet.
Ja. Hur mycket sover du i din egen säng och hur mycket sover du på... Ja, lokomotivslogement eller bas eller
ja, vi har ju, och det är väl en av anledningarna att jag stannar också, att vissa klubbar måste ju sova på sin så kallade bas eller hotell eller vad det nu är dagen innan match. Och vi har ju bara så att mellan matchvärmning, på matchdagar alltså, mellan matchvärmning och match, då ska vi åka och sova ett par timmar på hotellet. Och då är det ett hotell, det är liksom ingen sån här militärbas som många andra lag har. Sen i slutspelet, då sover vi även dagen innan, men då går man in i en bubbla och då tycker jag är liksom fullt okej, och då är det fullt fokus på en match i taget. Så, så det tycker inte jag.
Det är inte ovanligt i Sverige att man, i alla fall när man är på bortaplan, att man går och lägger sig på några timmar.
Nej, men precis. Så att, men jag vet att det är jättemånga lag som har kvällen innan och måste anmäla sig och äta middag tillsammans och ha något möte och gå och lägga sig. Så att, men det är en anledning till att jag har stannat länge också där
jag är. Det funkar bra.
Ja, det gör att skulle jag bo på en bas kvällen innan varje match, det betyder ju att det är ju inte värt att ha en lägenhet, och jag skulle inte se min familj, så att det hade inte varit alternativ.
Mm. Förutom hockeyn där, vad gör du på, kanske inte har så oerhört mycket ledigtiden, men vad gör du om du har tisdag och onsdag ledigt och ni tränar 1 timme per dag eller 1,5 timme per dag? Vad gör du förutom att in och googla på svenska sajter?
Är jag själv, det vill säga att familjen är inte med, då brukar jag komma hem efter träningen, så tar jag någon 45 minuter till en timmes nap kanske, och sen brukar jag ta någon kaffe och sen går jag på en liten promenad, och sen går jag till mataffären och så handlar jag något och så lagar jag lite mat hemma till mig själv. Det är inte sexigare än så.
Nej. Men umgås du med folk? Har du kamrater som du kan åka hem och spela FIFA 2016?
Ja, fast jag tycker att absolut, det skulle jag kunna göra. Men jag är för gammal för sånt där, höll jag på att säga. Men nej, jag är ingen sån här gambler. Jag spelar inte.
Man vill ändå ha ett umgänge och snacka med folk.
Ja, men jag trivs ganska bra själv. Jag träffar ju mina lagkamrater varenda dag. Så jag tycker att jag ser tillräckligt av dem, och det är klart att jag går ut och käkar med dem. När vi går ut på restaurang så går jag inte och sitter själv, utan då brukar vi har en WhatsApp-grupp där som vi liksom är någon ska med ut och käka, så åker vi ut och äter en sväng. Men vi reser ju extremt mycket och vi bor ju så nära inpå varandra, så att jag uppskattar faktiskt den där egen tiden, och när familjen är där, då har man inte, det finns inte en sekund över, då åker man till något lekland där. De har extremt mycket bra saker för barn faktiskt, det är kanske lite förvånande för många här i Sverige vet jag, men de har jättemycket bra barnsaker att hitta på där borta.
Är det den här fritiden som är svårt för många svenska hockeyspelare eller icke-ryska spelare att klara av på ett vettigt sätt? Är det som är en utmaning när man är i Ryssland? Att många kanske där tycker att gå omkring själv och ingen att prata med och sådär. Är det det som är lurigt att klara av egna tiden?
Lite så tror jag. Men även det här som vi var inne på tidigare att att man inte kan integrera sig, man kan inte prata med de ryska spelarna. Här i Sverige kommer man ju ner och det blir, alltså jag känner ju själv, jag är ju nästan lite översocial när jag kommer ner till Tre Kronor. Jag vill ju prata med alla och jag vill skoja och skratta med alla. Och där blir det ju mer, naturligt är det att man, det blir som en grupp med importer och sen blir ryssarna. Och allra helst då de som inte kan någon ryska alls blir ju extremt så att det blir en grupp på 4-5 stycken kanske som hela tiden hänger ihop och man skojar lite i den lilla gruppen, men du blir hela tiden så, ja, du kan ju inte liksom, det blir inte samma gemenskap, tycker jag i alla fall, som, ja, man lär sig lite språk och man kan hänga med vad ryska grabbarna sitter och tjoar och kimmar om.
Mm. Men hockeymässigt då, vad är största skillnaden på KHL och SHL?
Ja, alltså egentligen tycker jag väl att SHL är ju egentligen en kanske roligare, jag ska inte säga en roligare liga, det är mer offensiv liga skulle jag säga i Sverige, vilket kanske inte många tror, men sen är ju skickligheten mycket högre i Ryssland, att de är ju individuellt skickliga som, ja det finns nog ingenstans i världen de är så individuellt skickliga, men många lag spelar väldigt defensivt, försöker tajta mittzon och spela på kontringar. Egentligen bara ett fåtal lag som...
Men hockey låter som om du hängt med.
Ja, jag har läst en del att de spelar så. Och det... Ja, alltså man får ju... Det som är vägvinnande måste man ju gå på. Och de tycker väl att det är ett bra sätt att spela. Så det, jag menar, det finns ju inget rätt eller fel med system. Utan det är hur man utför systemet som ger resultatet.
Mm. Och KHL har ju gjort stora framsteg här från att starta till idag. Går man in på deras hemsida så känns det oerhört proffsigt. Beskriv den resa som du har varit med under med KHL från första året till Severestad till det här året. Och hur har du upplevt KHL?
Det har ju utvecklats enormt. Alltså, den största skillnaden skulle jag väl säga på de här, ja, det här är inne, jag är inne på mitt sjätte år som du sa. Så på de här 5 åren kan man väl säga den största skillnaden är väl att ligan är extremt mycket jämnare än vad den var då. Då var det liksom, man visste på förhand i princip vilka lag som skulle gå till slutspel och vilka som hade chans att vinna. Och idag är det egentligen bara en 2-3 lag som känns som att de där, de är liksom för dåliga.
Är det nya kinesiska laget där? Kanske?
Nej, inte ens de. De klarar sig ganska bra. De har en del ganska bra spelare och de vinner mycket hemmamatcher på grund av deras
tidsskillnader
och resorna som man har dit. Men nej, jag skulle väl säga Riga och Novokuznets är de två lager som känns som att de lyckas inte vinna så många matcher och de kanske inte är tillräckligt bra för den här ligan just i år. Va? Men annars är det ju, titta på tabellen så är det ju, det är jämnt alltså. Mm. Så det är väl största skillnaden. Sen tycker jag en utveckling i landet Ryssland också, att de hoteller man åkte på det första året Severstall, då var man inte skitkaxig liksom. Det var ju knappt så det fanns internet och det var rum som, ja, man fick ju sova med träningsoverall ibland för att det var så kallt liksom.
I den bilden vi har lite, det var någon hockeyspelare för många år sedan som sa att de skulle till en bortamatch och de landade, så var det typ ett tält som stod bredvid landningsbanan. Det fanns inget mer, det var liksom ingen riktig flygplats.
Alltså,
nu är vi kanske media bra på att fokusera på de här liksom extrema bilderna av Ryssland, men hur upplever du att det är? Finns det en sån här landningsbana med typ vart ditt hus och så blir det?
Ja, alltså våran flygplats är inte kaxig, alltså det kan jag ju säga. Sen är det ju inte bara ett litet hus, men ja, det är klart, vårat det här rullbandet som kommer ut med, det är ju liksom 4 meter långt liksom. Okay. Så att det är ju inga stora plan som flyger där, men det finns en del flygplatser som är väldigt små och sådär, men alltså städerna, alltså hotell, vissa lag har ju fått nya hotell som är jättefina liksom, alltså så här stora kedjor där man tidigare bodde i liksom, ja, knappt vandrahems känsla liksom, så jag tycker nu är det ju bättre än vad det varit någonsin faktiskt.
Hur är publiken då? Det finns en del som brukar ha synpunkter på att det är knappt har folk på matcherna i KHL då, att Moskvalagen har svårt att locka folk. Hur ser du på, ja, vad är för publiksnitt ungefär och hur ser du på intresset för KHL i Ryssland?
Jag kan egentligen bara tala om hur vi har i Jaroslav. Vi har ju utsålt varenda match.
Hur många är det då?
9000 ungefär. Okay. Och vi brukar ha en grym stämning och bra atmosfär och sådär. Sen klart att man kommer till vissa andra lag som man tycker bör ha lite folk. Men jag har ingen bra förklaring till varför de inte kommer faktiskt. Jag vet inte.
Är det Moskvalagen som har tufft fortfarande, eller hur?
Ja, de har väl okej, men det är klart att man kan önska sig, jag menar, Moskva är en stad på 20 miljoner, men de kan inte få in 10 000 på matchen. De har väl ett snitt kanske på 6-7 skulle jag säga, men jag tycker väl att har man 20 miljoner invånare borde man kunna locka fler, men och jag vet att biljetterna är inte dyra. Det kostar ju liksom, det är knappt 100, ja, det är inte ens 100 kronor per biljett tror jag.
Fast jag tror problemet är, nu har jag bara varit i Moskva 3-4 gånger, men du vet ju inte när det är match.
Nej.
Och du ska ta det till matchen, kan det vara en tunnelbana på 3 timmar.
Ja.
Det är ju helt bisarrt, alltså svårt att kunna komma.
Logistiken där är extremt.
Ja, det tror jag, så är det. Att Moskvalagen ja.
Så kan det vara.
Men du, till Lokomotiv då, till deras, är det som en, är det en Djurgårdspublik, alltså en stor ståplats, eller är det mer NHL-mässigt att alla sitter nere, eller hur?
Nej, vi har en klack som är på egentligen hela kortsidan bakom motståndare.
Förstår du ramserna?
Ja, det är. Det är, de är inte så komplicerade faktiskt.
Jaroslav 1, 2, 3?
Ja, eller? Men typ, ja.
Det är som klass 1.
Ja, ja. Nej, det är inga komplicerade grejer, men de gör ett tappert jobb varandra match faktiskt.
Mm. Men i övrigt då, så de andra ryska lagen som är liksom lite på landsbygden, hur ställer de upp för sin klubb, och säljer de ut sina arenor också?
Nej, jag tror inte att det är så många som säljer ut. Jag
hur tror ligan går runt då?
Ja, det tror jag inte de gör.
Okay.
Jag tror inte vi går nog inte runt. Alltså, jag får inte ihop det bara om jag tittar på våra löner gentemot hur mycket de får in i publikintäkter, så nej, det är ju stora sponsorer som går in. Och hur det där funkar, det vet jag inte. Men någon förlorar massa pengar. Det kan jag säga redan här och nu.
Jag tror att Ryssland också är lite uppbyggt. Eller jag vet att Ryssland är uppbyggt på att kultur är viktigt.
Mm. Man vet att, ja, det är politiskt. Är ja, och
precis,
politik.
Man ser det som en investering att vi berikar folket med hockey i landet. Och då ser man det som en del av en kostnad.
Ja, egentligen all sport, de lägger ju extremt mycket pengar på sport i Ryssland, och jag tror de ser det som jag sa politiskt, att de tycker att är Ryssland starkt sportmässigt i arrangemang utomlands och så här, det får Ryssland att se starkt ut, och det lever ju tillbaka jättelänge.
Vad ska KHL göra för att ta nästa steg då och att ja, bli en bättre liga och bli en liga som kanske vi i Sverige väljer att följa mer? Vilken väg ska de ta? Nu har de ju valt att annektera Lettland, de har Kina, de var ju nere i Tjeckien också med lag och så vidare. De försöker ju kika på liksom länderna runt omkring och Jokerit framförallt.
Mm.
Hur ska man göra tror du för att få den lika till nästa steg?
Det är en superbra fråga. Jag vet att de tittar på lösningar hela tiden. Jag har hört det ryktas om London, Hannover, Milano. Alltså att det är jättemånga lag som är uppe på tapeten, men även Stockholm har ju haft sådär. Men jag har ingen riktigt bra svar på det egentligen. Jag tycker att det är en svår fråga, men för att svara på den frågan du sa om göra ligan bättre, så tror jag egentligen att vill man göra ligan bättre så skulle man ju släppa på importplatserna. Okay. Då att man får ha hur många man vill. Ja. Men då, det kommer aldrig hända. Vi får fem. Och sen får ju de utländska lagen, det vill säga Riga, Jokerit, de får hur många som helst då. Mm. Men det tror jag inte är bra heller, utan jag tycker att det är bra att det finns något visst tak, att man inte tar in, alltså jag förstår ryska utvecklingen, de behöver ju få fram sina unga killar, och det är därför de har valt att ha ett tak, att det inte är mediokra spelare som kommer och tar platser från unga talanger. Och det finns extremt mycket talang i Ryssland som till och med inte spelar i KHL, så jag tycker väl egentligen så är det ganska bra nivå som det ligger på, men för att göra själva ligan bättre så ja, det är en svår fråga.
Mm. Men tror du att ligan, eller egentligen så tycker man att ju mer intressant en liga är, desto bättre tycker man kanske ligan är, lite om man ser det från en vanlig Svensson synpunkt. Skulle ett svenskt hockeylag, alltså i KHL, baserat i Stockholm, skulle det hjälpa ligan, eller tror du att Sverige skulle vara så iskallt mot den ligan så det skulle sänka ligan? Hänger med i frågeställningen?
Ja, jag förstår vad du menar. Jag tror att det skulle höja intresset på KHL ganska, det skulle vara kul för den ryska befolkningen, för den finska befolkningen, för den lettiska befolkningen att det kommer ett lag från Stockholm och spela där. Jag tror inte att Sverige skulle gynnas av det. Jag tror inte att man skulle få ihop, man startar ju om ett lag från noll, och då ska man bygga upp en fanbas som ska bestå av vad då? Jag vet inte. Alltså ska det vara en blandning mellan Djurgårdar, AIK och Färjestad. Alltså, förstår jag menar att det finns en extrem historia i Sverige som jag tror är svår att rucka på. Mm. Och sen så tycker jag SHL står så extremt högt runt om i Europa, så att jag ser nog ingen anledning till att de ska ge sig in där. Sen ur ryska mått mätt så förstår jag varför de vill få in ett lag.
Mm. Hur många lag är man idag i KHL? Har du en siffran i huvudet?
Jag tror att man är 30 faktiskt.
Är det ett bra antal eller ska man gå ner till 20?
Skulle man gå ner på 20 så skulle det vara en extremt hög klass på ligan skulle jag säga. Då skulle det vara verkligen tajt och sådär. Som jag sa, det är egentligen bara två lag som har halkat efter i år och det visar ju på att det är en stark liga, så att jag tycker väl någonstans att de har kapaciteten att ha så många lag, absolut, det tycker jag nog. Mm. Sen är det inte alltid kul att åka bort till Kina och Vladivostok och Khabarovsk där, som är, ja, det är en 12 timmars flygresa med 7 timmars tidsskillnad. Då är man inte så kaxig när man spelar där.
Hur gör man det om vi pratar om resor där? Hur gör man för att överleva de här långa flygresorna?
Ja, hur gör man?
Är det långa flygresor?
När man åker där till Kina, Vladivostok och Khabarovsk, som är de längsta resorna, då är det ju, man är ju snurrig i kolan och vad man än gör.
Hur många timmar är det då?
Skulle vi flyga från Jaroslav, då skulle det vara ungefär 11-12 timmar. Och då måste man stanna halvvägs, efter 5-6 så stannar man och tankar. Och sen upp igen och så kör man 5-6
till. Men är det en lång, bisarrt lång borta trip här
säsongen? Två kan man väl säga nu när Kina har kommit in också. Så vi har ju betat av båda dem. Vi var ju i Vladivostok och Khabarovsk på våra två första matcher.
Men när flyger ni in till Khabarovsk, alltså hur långt innan?
Vi kom ju den matchen, så kom vi på kvällen kanske det är lite svårt att säga. Vi lever ju efter lokalt, eller inte lokalt tid. Vi lever efter Moskva, Jaroslav tid alltså. Mm. Så vi kom in kanske vid 7 våran tid, alltså i Jaroslavs tid. Så vi försöker hela tiden ha på samma tid, så vi inte ställer om klockan.
Mm. Och vad är det där på natten då? När går ni lägger och sådär liksom?
Nej, som vanligt vid 10-11. Så vi åt ju middag och sen går man upp. Men då skillnaden är ju då att matchen, istället för att den spelas klockan 7, spelas den klockan 12. Mm. Så det blir ju liksom en lunchmatch istället för en 7-match. Men jag tror att det är rätt att göra så, att man lever efter samma tid hela tiden faktiskt, för att kroppen ska slippa hålla på och ställa om sig. Mm. Utan det konstiga är ju att när vi sen åkte till Vladivostok, så har vi en dag till emellan match då, man spelar varannan då. Mm. Och då tränar vi klockan 1 på morgonen, var ju lokala tiden då. Men då var ju våran tid var ju kanske klockan 5 då. Mm.
Ja, det är ett gigantiskt land.
Ja, det är det.
Har du familjen med dig till Jaroslav nu?
De har varit hemma nu en månad. De var hos mig en månad och sen har de varit hemma en månad. Sen tänkte jag faktiskt ta med dem nu efter Karjala. Ja. Så kommer de en sväng.
Hur funkar det att både ha de där familjen och inte ha dem där? Det blir ju en saknad om de inte har dem där. När man väl har dem där, så du ska åka
med
på matcher och allt.
Ja, det är grymma kontraster faktiskt kan jag säga. Det är ju, när de är där så är, ja, man har ju fullt upp hela dagarna. Det vet jag, du har väl barn själv. Så att det är fullt upp med de här, speciellt när de är så där små. Så jag kommer hem från träningen, så att den där nappen, den kan man ju ställa in redan i förtid. Frugan brukar ändå säga, gå och ta en napp du om du vill. Liksom, så där. Men när de är där vill man ju umgås med dem liksom. Ja. Så då brukar det vara full rulle fram till läggning.
Hur är deras liv då när de är hälsa på dig? Alltså, kan de ha något utbyte? Som frugan kan ju säkert inte ryska.
Nej, det kan de ju inte. Nej, men vi åker ju till, det finns som jag sa, det finns ju jättebra förutsättningar för barn. Både på köpcentret finns det liksom speciella rum för barn, speciella lekplatser och jättemycket sådana här. De har kaféer där man kan sitta liksom uppe, våning ett sitter man och fikar, och så har de kameror och så har de som en barnskötare där nere där det bara är lekyta för ungarna.
Mycket energi som
behövs. Ja, men precis. Så att, men man själv är ju helt slut, eller på att säga. Man går ju och lägger sig vid 9 när ungarna är där. Och sen när familjen inte är där, då är det snarare tvärtom. Sitter man och stirrar i taket och så, ha, konstigt det blev. Och sitter och kollar på serier eller på tv eller och pratar telefon hela eftermiddagarna. Mm. Men man försöker sova i kapp lite. Man sover inte lika bra när man har ungarna där. Men jag har ju två små knattingar som inte sover hela nätterna. Så att,
ja. Hur gamla är barnen nu?
Jag har en som är 6 månader här snart och sen är den andra 2,5.
Ja, just det. Då kan du berätta att det är som en erfaren far, att det är nog kanske en dryg.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Byggaste ålder som ligger just nu.
Ja, ja, men det
är kombinationen av en liten tunnbrödsrulle som kanske rullar runt lite och en som bara springer runt överallt.
Ja, ja, men det är bra att du säger att det finns en ljusning där borta.
Men du, för att vara lite allvarlig här, Staffan, också. 2014, det var första barnen som kom då.
Jajamän.
Vad hände då? Det var lite tråkigheter med, var det födseln som inte gick som planerat?
Ja. Jag vet, frugan, jag landade, jag skulle åka hem för OS-uppehåll då. Och tänkte,
då var det Järvsland.
Precis, ja. Så vi fick väl, jag skulle få en 4-5 dag ledigt där och jag åkte hem från Jaroslav och jag landade på Arlanda, så kom min mamma och hämtade mig. Och det var lite konstigt, för det var min fru som skulle komma och hämta mig. Men då sa hon att hon har blivit inlagd på sjukan och haft en mindre blödning och det är inget farligt sådär, utan det är nog bara liksom en rutinkoll liksom. Så vi åkte direkt till sjukhuset och då sa de att men vi blir inlagda där över natten och för säkerhetsskäl då. Och sen, ja, hon var väl i vecka 31 tror jag då, och gick vattnet där på morgonen efter. Tänkte vi, vad är det som händer liksom så här? Är det här vanligt och så här? Och då sa de att nej, det här är ju, det är inte så vanligt, men nu får du vara sängliggande 2 månader tills ungen kommer, sa de. Mm. Vadå, får jag inte ens gå upp liksom? Nej, det är infektionsrisker och så vidare. Så att hon skulle vara sängliggande då i 2 månader, sa de. Mm. Och sen tog det inte mer än 2 dagar egentligen. Och så vart jag skulle hjälpa henne på muggen då. Och så bara sa hon, jag hörde att det var något som en smäll liksom. Någonting som hände. Och då sa hon, du tittar i muggen om det ligger en unge där liksom. Och då, det gjorde det ju inte som tur var, utan det var bara en fors av blod. Och då var det ju liksom lite panik och så här. Så vi, ja, det var ju nästan, ja, det var helt overkligt. Så då var det ju, ja, på den här panikknappen skjutsades ner. Och man hittade inte hjärtljud då på grabben. Och sen var det så, ja, olyckligt, eller vad man ska kalla det, att hon sa ju då att det är fullt på förlossningen, så ni ska åka till Huddinge, säger hon. Varpå min fru blir helt vansinnig, hon känner ju att det är någonting som är fel. Men vi är ju på ett sjukhus, varför ska vi åka någon annanstans? Det är någonting som inte stämmer. Och då kom man ner och så stod de och packade ambulansen där och hon låg ju, ja, hela, jag tror halva den här sängen hon låg på var täckt i blod. Men så kom huvudläkaren i alla fall in precis innan egentligen vi skulle rulla ut på ambulansen. Och så sa, vad fan håller ni på med? Ungen ska ju ut nu. Och då såg hon att det var bitar av moderkakan som låg på den här sängen. Så att då var det ju riktigt panik. Jag blir alldeles skakad när jag tänker på det. Men så då öppnade de en annan dörr och slängde upp henne på en brits där och skar upp henne och så kom ju ut en livlös unge där.
Och du är med hela tiden och håller handen här. Och
jag fick ju sitta...
Man kände ganska hjälplös.
Ja, jag fick ju sitta i rummet. Det var ju som ett operationssal och så var det som fönster däremellan. Så jag fick ju sitta i rummet bredvid där och titta på det här och senare kom ju ungen ut då. Ja, han var ju död liksom. Han hörde ju på den här klassen som man ser på sjukhusen att det var inga hjärtslag eller någonting.
Precis,
så det var ju 6 sjuksköterskor som jobbade på honom där precis bredvid där jag satt. Och jag tror jag var en hel dimma där. Lyckligtvis hade jag ju frugans syster, av någon konstig anledning var ju hon på sjukhusen hela henne. Så att hon var väl den som höll mig i schack, för jag tror jag satt och höll på att svimma, tror jag, för jag förstod inte vad som hände. Och sen tror jag det tog 2 minuter och 17 sekunder om jag minns exakt. Då hörde jag ett hjärtslag. Mm. Så då hade de lyckats pumpa grabben på blod då, som han fått i magen. Och då sa de i alla fall att han skulle överleva. Men sen visste de inte om han skulle vara tvungen att åka till Huddinge han också, för det fanns inga kuöser. Det var en riktig historia i alla fall. Men
vi måste också bättre, för många kanske blir väldigt tagna om att höra det, men det har gått bra allting. Är så.
Han blev friskförklarad i mars i år faktiskt. Han gick något program i 2 år. De är ju jätteoroliga. Det är jättevanligt att de får hjärnskador när man kommer ut med syrebrist så länge som han var. Det var ju 2,5 minut nästan plus, ja, från, det var ju från det att han kom ut, och sen hade han ju inte något hjärtslag innan, så det var ju ett par minuter där. Så de var ju oroliga för att han skulle få hjärnskador, eller de sa väl mer eller mindre att det finns ganska stora möjligheter, att bli inte förvånad om det är så. Så att vi, ja, vi vågade väl inte hoppa och tjo och tjimma igen, utan då var det ganska allvarligt. Ett par veckor sa de ju först då att vi får ge den 10 dagar och se, då tror vi i alla fall att han kommer överleva efter 10 dagar, och sen efter 10 dagar så klarar han det, så kommer han att leva. Sen vet vi inte vilka men han får från det här. Mm. Och det, då har han gått i den här studien då i 2 år som han blev friskförklarad för nu. Mm.
Oh, och det som är intressant med ditt yrke jämfört med mitt yrke, att skulle det hända mig så kan jag ju liksom ta timeout på ett annat sätt, eller sjukskriva eller vad jag som helst. Men du är ju KHL-spelare. Var du tvungen att åka tillbaka direkt efter OS-uppehåll, eller är det här de förståelse för?
Jag ringde ju direkt, jag tror inte jag ringde förrän dagen efter det här hände, när jag hade kanske till och med lugnat ner mig lite och samlat mig. För tanken var ju då att jag skulle ju ha åkt morgonen efter. Maximilian som han heter, han kom ju ut 1 på morgonen, och mitt flyg skulle gå 10 tillbaka.
Det var samma med OS i Sochi det här.
Ja, men precis. Så då, jag ringde då dagen efter och på eftermiddagen och sa, du, jag åkte inte med det där planet som jag sa, för att det har hänt en grej liksom, och jag vet inte när jag kommer, sa jag, utan det här är viktigare. Så att då ringde faktiskt tränaren upp mig, dåvarande tränare Dave King som han hette då, och sa att du får ta den tid du behöver. Vi kommer naturligtvis vilja ha hit dig så fort allting är bra, men det där är viktigare, så se till att göra det där rätt. Så jag var kvar i, minns inte längre det var, men en 10 dagar kanske, tills läkarna sa att i princip att nu kan inte, vi vet att barnet kommer överleva, vi vet inte vilka men, det kommer vi inte veta om 2 månader heller, utan det är först om egentligen 2 år vi vet till 100% att han kommer vara frisk. Så då åkte jag tillbaka med blandade känslor där efter en 10-11 dagar. Och det var ju det året som vi lyckades gå till semifinal i slutspelet. Så det var ju lite...
Det var en lång säsong, du ville kanske hem snabbt.
Ja, alltså när man väl är där och vill spela så är det ju... Då har man ju fokus liksom. Men det är klart att varenda minut däremellan så hade man ju hjärtat och resten av kroppen egentligen någon annanstans. Men det var en tuff tid, framförallt för min fru som fick gå igenom det här. Men... ja, vi har klarat i alla fall.
Mm. Stort grattis och vad det gick bra för Maximilian. Hur gör man som familj? Ni gör ju ett val i den tiden. Ska jag fortsätta vara i Ryssland 1 år till? Hur tänker man där? Är det att det är så mycket pengar så att det är värt det? Eller vad har man för fundering i en familj när man fortsätter en säsong till? För det gör ju, och i Ryssland, för det gör ju att den säsongen till så blir också att familjelivet blir ju inte lika rikt.
Nej, så är det ju. Och det känner jag från... det året som vi fick Maximilian egentligen, att då förändras ju ens värderingar och prioriteringar ganska mycket. Men förra året så då var ju han, eller de var med nästan hela året.
Okay.
Vi reser ju extremt mycket, så vissa gånger är vi borta 2 veckor och då all en 10 dagar kanske. Och då brukar jag skicka hem dem faktiskt för de ska slippa vara där själva. Nu när jag har fått ytterligare tillökning med Alexander då, så har det blivit ytterligare lite svårare. Så där, för frugan har resa med 2 småbarn helt själv och logistiken kring det är jag inte avundsjuk på. Jag hade nog haft svårt att göra det själv. Ja, jo, men det har jag, och alltså det är ju, hon är ju helt fantastisk. Som jag säger det till henne varje dag, att jag fattar inte hur du klarar ens en vecka liksom, för jag känner ju själv att jag är helt slut efter en dag och haft ungarna, eller ett par timmar till och med. Så att nej, hon ska ha en jätteeloge, men samtidigt så har jag hela tiden sagt till henne, den dagen du säger att det räcker så åker vi, då åker vi hem. Då, det är liksom, det finns ingen hockey i världen som går före min familj.
Nej, och ditt kontrakt går ut nu i vår med Jaroslav. Ja. Hur ser du på framtiden?
Ja, alltså det är väl den här klassiska klyschen att ta en dag i taget och vi får se vad som händer. Men det är klart att man funderar på vad fan ska jag göra liksom? Jag vet inte vilken liga, vilken stad eller vart jag ska hamna. Samtidigt så känner jag ju att det, just nu trivs jag ju bra där jag är liksom. Och jag vill lägga allt fokus och energi på det. Och sen finns det dagar där man känner att man kanske ska åka hem och spela Djurgården nästa år. Att det skulle vara bra liksom, det skulle vara ett familjeskäl, men även så även om Djurgården har börjat dåligt nu, så tycker jag ändå att man är i början på någonting som kanske tar ett par år att bygga upp. Och jag tror väl att när den där resan, ja, efter kanske 2 eller 3 år, så då är man nog uppe på toppen där, och det hade varit kul att vara med på en sån resa också. Samtidigt så ska jag väl inte sticka under stolen att man blickar även mot att Schweiz skulle kunna vara ett intressant alternativ, men i Ryssland så skulle det vara så att jag ens funderar på att vara kvar i Ryssland, så känner jag att Lokomotiv är min klubb liksom. Det är där jag vill vara, det är mitt hem.
Du måste inte vara sugna på att förlänga med din, du är lagkapten, och då vill man oftast, en sån kille vill man ju slå fast att han ska vara kvar. De vill inte bara prata redan nästan som nu, eller hur fungerar som season i Ryssland? Schweiz är bizarr, för där kan ju nästan en säsong starta och då har två spelare signat ett nytt kontrakt nästa år med en annan klubb. Ja. Sverige är lite mer hysch-hysch. Hur fungerar det i Ryssland?
Nej, men man börjar ju dialog ganska tidigt. Jag skrev ju, jag förlängde ju vid jul ungefär förra året, ett år. Och då sa jag det att vi tar ett år i taget härifrån, för att nu är tanken att vi ska få en till barn i sommar, och jag vet inte hur det kommer funka, och jag vill att frugan ska få känna på det, hur det funkar. Och så vi tar ett år. Så då gjorde vi det, och så får vi se nu då. Jag vet att det finns intresse av dem att förlänga. Och, ja, så vi får se var vi landar där. Ja, jag vet inte. Jag kan inte ta det beslutet idag i alla fall. Så mycket kan säga.
Du tar det lite säsongen och sen så får du låta gå. Så har ni familjeråd hemma? Funkar det? För man måste ju värdera för och mot. Ni vill ändå, jag kan gissa att ni vill sätta bo och köra igång med familjelivet. Det är ju roligaste delen av livet.
Ja, men det, jag känner ju att jag, speciellt med min äldsta grabb där, missar man ju, han är ju i en fantastisk ålder när han pratar och han liksom springer runt och vill spela hockey och fotboll och allt vad det är. Och det är självklart så missar jag, det saknar jag ju extremt mycket, och jag älskar ju det här. Jag har ju varit en del av en kärnfamilj själv som har hållit ihop vått och torrt, och kanske tajtare än många andra med tanke på vad som hände med våran pappa. Men så absolut, jag vill inte att min son ska känna att pappa inte var där, utan det skulle jag nog bli knäckt av att höra om han skulle ha sådana tankar. Samtidigt så ska jag säga att det stora anledningen till att jag är där borta är att jag ska få kunna ha mer tid med familjen så småningom. Så att det är liksom en balansgång där någonstans. Precis, att jag sätter upp en bra framtid för mina barn och familj, och där jag känner att jag kanske kan... Jag kanske inte behöver jobba 8-5 varje dag. Jag kanske räcker med att jobba halvtid. Det kanske räcker med att jag jobbar med någonting som jag tycker är kul.
Du kan närvara mer med.
Precis.
Hur är lönebilden i Ryssland? I Sverige så uppskattar jag för att en rookie NHL tjänar, om man är junior, runt 20 000. När man blir etablerad så har man en lön cirka 80-100, ungefär snittlönen är sådär. Och sen har toppspelaren som ligger kanske på 200-250, och i vissa extremfall, tänk på Jörgen Jönsson, Johan Davidsson, så tjänar man ungefär 300 000 i månaden. Vad är samma, om du ska beskriva lönebilden i KHL då? Vi såg att Kovalchuk och Datsuk, att de tjänar 30-40 miljoner kronor per säsong. Jag vet inte om det är efter skatt eller före skatt, men berätta lite, hur ser lönebilden ut på här?
Det finns ju ett bottentak, höll jag på att säga, men det finns ju en lönebotten och ett lönetak. Sen har de ju valt att göra så att...
För varje klubb?
Varje klubb har, och sen jag tror att de får fördela det hur de vill inom klubben. Och sen är ju vissa spelare som de kallas franchise-spelare, eller ja, vad man nu får kalla det, men som Kovalchuk, Datsuk, Mosiakin, Radulov, när han spelade, gick ju inte under det här taket, för de tyckte de var så viktiga och värdefulla för ligan.
De hade en liten räkmacka.
Så de, deras lön räknades inte mot taket. Precis, och det kan vi tycka är okej liksom, att Kovalchuk och Datsuk har ju, jag menar, ska man jämföra det här spannet så är det ju nästan, ja, så det går ju knappt. För jag tror att det här botten som juniorerna ligger på, det är, jag tror att det är 100 000 dollar som är liksom, det är det minsta du kan tjäna om du är KHM.
Är det
ungefär.
Skatt eller före skatt?
Ja, det är nog före skatt skulle jag tro. Och då är det 13% skatt i Ryssland.
13% bara?
Ja. Oj. Så att det är ju...
Så att de sämsta tjänar ungefär 900 000 kronor.
Ja.
Och det är en jättestor skillnad. Och vad tjänar en medelsvensson? Alltså en SHL-spelare som kommer över och får kontrakt då?
De har ju oftast lite högre press på sig och får ju ganska hyfsat betalt, men jag skulle väl gissa någonstans jag skulle gissa en snittlön skulle väl ligga på mellan 20 och 30 miljoner rubel, vilket är mellan kanske 3 och 4 miljoner kronor.
Just det, och sen blir ju skattesatsen blir helt
13, annorlunda. 13. Mm.
Ja. Ja, det är ju det som är stora skillnaden.
Ja.
Men rubeln har sjunkit i värde. Alltså, det är inte lika lukrativt idag.
Nej, så är det ju.
Weinhandel och Mårtensson.
Nej, de var ju verkligen där i rätt tid. Samtidigt så tror väl jag att de har ju nog kompenserat lite för det. Kanske inte fullt ut, men att lönerna för oss importer kanske är lite högre nu än vad det var då på grund av att valutan är så pass låg. För den har ju gått ner... Ja, kanske inte 50% som det var ett tag, men det är väl säkert en 30 i alla fall, 35.
Mm. Och hur funkar lönerna? Får du pris med Sverige, den 25 kommer in på ett konto och så står det en massa rubel där?
Ja, vi får lön varannan vecka, två gånger i månaden. Och vi får inga statements, alltså vi får inga liksom såna här specifikationer där det står, utan det kommer ett sms på telefonen bara. Så
det
är
mycket sms.
Så då kommer sms att nu har du fått lön.
Och funkar allt det? Eller du vet ju själv, man har en mytbild att man läser allt att nu har de inte fått lön på en månad och de ligger efter och sådär. Är det en felaktig bild?
Nej, det är det absolut inte. Jag har haft turen att spela i klubbar som har skötts exemplariskt. Jag tror inte de har missat en löneutbetalning till mig. Jag har spelat i Severstall och Lokomotiv och de har inte varit sen en dag. Inte en timme ens, höll jag på att säga. Men, så jag har haft turen, tror jag, att spela i klubbar som är extremt professionella och måna om att göra rätt för sig. Sen vet jag att det finns en hel drös med klubbar som... Ja, det finns några klubbar som är skyldiga folk från förra året. Zagreb har jag hört bland annat har skulder från förra året. Liksom. Det är många klubbar som ligger efter betalning. Oftast så funkar det att de får sina pengar till slut, men de är oftast sena. Mm.
Ja, det är där man det är, men igen, du är i Jaroslav och om du jämför att de är i Frölunda så är det ju en välskött förening.
Ja, precis.
Skulle de börja strula lite så får man inte kanske. Man får inte samma goda rykte och spelare då.
Exakt.
När du får lönen då, är det så här som man har hört att vissa tar ut allting direkt och in på svenska konton för att man är lite rädd för att bli av med pengar?
Nej, det tror jag väl också en bit som har utvecklats. De har ju onlinebanker där och borta och hej och hå, men där gör man lite som man vill, höll jag på att säga. Men jag brukar skicka hem mina pengar och så har jag det hemma i ett rubelkonto hemma. Mm. Och sen växlar jag det när jag tycker att kursen är
bra,
så pass bra. Men jag vet ju att ryssarna har ju stora fördelaktiga. De får ju bra procentsatser där på räntor. Mm. Och har kvar pengarna på bankerna där i Ryssland. Och det är ju, ja, de är ju i Ryssland, varför inte liksom. Men för oss importer så känns det ju tryggare någonstans att ha det hemma. Jag skulle inte vara orolig att bli av med det och ha det i Ryssland, men det känns lättare att ha koll på det om du har allt på samma ställe.
Jag fattar. Har man bonusen som här i Sverige, eller hur är det din lön? Punkt, spelar ingen roll om du blir vald till årets gentleman som du har varit här i KHL. Eller har du också, för de försöker kopiera NHL och NHL har ju extremt mycket bonusar för tittarna och datan.
Det är jätteindividuellt för varje spelare. Varje spelare har ju sina egna bonusar. Jag personligen gillar inte det där och tror inte på det. Så jag sa åt dem att skit i all bonusar och så knuffar upp min lön lite grann istället.
Mm. Varför gillar du inte bonusar?
Nej, jag tycker att framförallt som kapten, men jag har aldrig känt liksom att... Skulle jag få massa pengar för att jag gör mål och assist eller är inne på mål fram och tillbaka, så tror jag att man börjar fuska och man börjar tänka på det. Och jag har sett det ett flertal gånger när det låser för spelare bara för att jag måste göra 10 mål, jag måste göra 20 poäng eller vad det här. Och jag vill fokusera på mitt spel, och sen om jag gör 10 eller 20 poäng så jag kan vara lika nöjd med sättet jag spelar på med 10 poäng eller 20 poäng. Och ibland, alltså... Jag är samma spelare oavsett, tycker jag. Sen vissa säsonger så blir det mer poäng än andra. Men Så länge jag känner att jag levererar på samma nivå spelmässigt, så är det det som är det viktigaste.
Mm. Intressant. Innan vi lämnar Jaroslav så måste vi prata om Stefan Liv. Han var ju med om den mycket tråkiga flygplansolyckan här. Hela laget försvann. Mm. Märker man av den här tragedin på sätt och vis? Det har ju gått 5 år nu, så det har gått lång tid. Men ta oss igenom lite. Alltså, hur påverkar det här klubben, tror du?
Det var ju...
Ett helt hopplag.
Ja, det är helt sjukt. Alltså jag kan inte fatta det och tro det än idag, om jag ska vara ärlig. För det känns extremt overkligt att det bara försvinner så där. Men hela stan och klubben och hela ligan var ju chock när det hände. Jag minns, jag var i Söverstall och vi åkte ner med buss för att hedra de här och gick igenom arenan. De sände väl säkert kanske någonting här hemma också.
Och fina minnesstunden där.
Precis.
De är väldigt pampe och de är duktiga på att göra
så. Ja, fast det kändes ju väldigt stort att vara där, men det var ju hemskt samtidigt, för när man gick igenom arenan så såg vi alla kister där, vars familjer satt bredvid kisterna och vissa låg och kramade kisterna och höll om något foto, och jag såg Anna där också. Jag blev gråtfärdig bara att tänka på det, för det var inga bra bilder, alla på sig. Det var fortfarande som chock och panik i allas ögon.
Det är
ögon.
Att de gör så.
Ja, jo, så är det ju. Men det kändes ju naturligtvis bra att få hedra dem på det sättet. Sen tyckte jag ju liksom att någonstans att de ska få...
Ja, Europa, så. Eller gör det bakom lite dörr.
Ja, jag tror att det är en personlig preferens hur man själv vill ha det. Men skulle det vara mig själv, så hade jag nog inte velat sitta där och vara helt förstörd, höll på sig inför hela...
Det var inte så de gör.
Förmodligen är det
de här bilderna, och det pågick hur länge som helst. Det tog aldrig slut.
Nej, det var säkert 5-6 timmar, alltså, om det ens räcker. Det var en chock. Jag minns, vi fick besked. Jag fick ett sms av en polare. Bara, du lever du? Det är en flygplan som har omkommit. Och så gick jag direkt på tvn då, och så ser jag bilderna, och så börjar ju telefonen och bara... det bara smäller ju liksom sms och hela tiden. Och sen då har jag ju folk i huset där vi bodde i Söverstall. Så bodde ju de flesta i laget bodde i samma hus där. Och jag hörde ju panikskrik och
för alla, alltså, kände någon, ja, i laget, typ.
Ja, alla. Alltså jag tror att... Alltså hockeyvärlden är så liten att jag skulle nog kunna säga att liksom... Ja, det är över 50% som har någon anknytning till någon av spelarna i det laget. Mm. Av alla liksom som har spelat på hög nivå hockey.
Mm. Idag då, när du går kring i Jaroslav, märker man av de här killarna som var med om olyckan? Alltså, finns det någon bild på Stefan i arenan? Eller?
Ja, det gör det faktiskt. Jag tror killarna har varsin bild uppe i arenan. Det har de. De har sina namn i taket. De har gjort som en banderoll eller vad man ska kalla som har hängt i taket. Inte någonting in i stan. De har ju sin... killarna som var från Jaroslav har ju sina kister och begravningsplatser där. Och sen har de gjort som en minnesstund för hela laget då. Jättefint gjort. De har format det som en hockeyrink där. Och där har du Stefans bild på en stenvägg. Mm. Som är jättefint gjort. Så vi åker ju dit ett par gånger per år med laget fortfarande och försöker hedra dem. Och om jag inte minns fel så 26 december tror jag, om jag inte minns fel, så är väl Stefans födelsedag. Jag brukar försöka åka upp och lägga någon blomma där. Så att,
ja. Kände du Stefan?
Jag spelade någon turnering med han sådär. Min bror var jättebra kompis med han. Sådär. Men jag spelade lite sån här landslagsturnering. Sådär. Jag kan väl inte säga att det var någon som jag ringde och snackade skit med, men jag tror att det var den andra spelaren som skrev för Lokomotiv efter den här kraschen. Så jag kände ju någonstans att det var rätt för mig då att hamna i Jaroslav. Jag hade ett par storklubbar till som jag kunde välja mellan, men just då och där så kände jag att jag kan ju inte gå någon annanstans. Det känns
att
inte...
Hjälpa staden, tänkte du
på? Ja, dels det, men det är sån stor hockeykultur, hockeystad. Det har ju bara raserats hela deras värld, och jag tyckte någonstans att det skulle vara häftigt att börja den här resan från noll liksom. Samtidigt som att det var ju tufft, alltså. Det var ju grymt känslomässigt att gå in i deras omklädningsrum där man vet att de har suttit, och Jag bodde ju mina två första år bodde jag i en lägenhet som Pavel Demitra hade bott i, och det kändes, bara det kändes så här jättekonstigt. Svårt att kanske förklara och sätta ord på, men det var en jätte, hela den där första säsongen var, det var nog liksom någon mystik och det var lite konstigt över den på något sätt som jag inte kan riktigt förklara.
Mm. Ja, tråkigt. Men jag tycker också det är intressant att berätta det här för de som lyssnar. Kanske inte känner till olyckan så mycket. Och det var ju så, vi följde ju det här från distans hemma i Sverige. Jag hade jättegärna åkt till Jaroslav och kikat på den här platsen. Där flyget gick ner.
Ja, det är magiskt.
Du har varit på flygplatsen här.
Ja, ja, det är...
Hur liten det var, och så var det något som gick fel där med flygplanet. Så ner i en sjö precis utanför.
Ja. Ja, de har gjort det jättefint. De har ju en minnesplats vid själva olycksplatsen. Där de, ja, det är, jag tycker det är blommor konstant varje gång man åker förbi där. Så hänger det blommor och nya halsdukar och ljus och allt vad det är. Och även begravningsplatser, som jag sa, de har gjort väldigt flådigt och respektfullt.
Mm. Ja, vad kul att du har fått möjlighet att vara kapten för det här laget också. Och hur bra är ni då? Om ni... har ni chans att vinna, eller är det
så att det är landslaget? Ja, alltså... Nej, kört är absolut inte. St. Petersburg har ju ett all-star-team. Alltså det är inget att sticka under stolen med. De har ju en femte line som förmodligen går in som en första eller andra line i vilket lag som helst i ligan. Så att de har ju verkligen gått all in för att vinna i år. Och allting talar väl i nuläget för att de kanske kommer göra det. Men man ska spela om det också. Och jag tycker väl att från våran konferens så ska ju... Det är vi, CSKA... som Torpedo möjligtvis som har en chans att rå på dem, och det ska bli intressant att se när slutspelet kommer vilken runda vi får dem. Men vi förlorade mot dem i fjol 4-1, och då var det vi som kom tvåa i ligan, och de kom ju sjua tror jag, om jag inte minns fel, och de slog oss. Det var ju inte underläge. Vi hade lite otur med lottningen tyckte jag, för alla visste att St. Petersburg är mycket bättre än deras placering.
Ja. Så att, funkar det? 1-4 lottas mot 5-5?
Nej, det blir ju det är 1-8, men sen är det någon grej där att vi var ju så här för det. Vi var ju tvåa poängmässigt, men divisionerna gjorde ju att vi kom ju tvåa i vår division.
Ja.
Och då kom vi trea kom vi. Och då kom ju då alltså St. Petersburg sexa. Så måste det ha blivit. Och då fick vi
näst bästa laget, då hade vi kunnat få ett lag 7.
Precis. Om man nu såg på poängmässigt skulle vi ha fått ett annat lag.
De följer ju en och en rakt av här.
Exakt. Exakt.
Ja, får jag önska lycka till i resten av säsongen i KHL. Vi träffas ju här under Carla Tournament som jag sa. Och jag har bevakat Tre Kronor i många år. Och jag märker att bilden utifrån på Tre Kronor, nu har ju World Cup var ju en succé, tufft att laget torskade i semifinalen där, men jag märker att intresset för VM har sjunkit. Hur ska vi göra för att det ska bli röj och fart runt Tre Kronor?
Jag tror ju att hur man än vid och vänder så kommer det finnas de som är negativa och tycker att ja, men det här är ju inte bästa laget och det är hej och hova, men det finns alltid de som kommer vara negativa, och även om vi skulle sätta World Cup-laget i 4 turneringar under säsongen så skulle folk gnälla på det är helt övertygad om. Jag tycker att det är, jag vet inte om jag får kalla mig själv som veteran, men något äldre gardet i alla fall får jag kalla mig. Jag tycker det är skitkul att se de här unga killarna som kommer in hela tiden och som är redo, de är färdiga liksom, och sen ser man jättemånga som de spelar ju när äldre då. Jag har ju sett många av de här killarna som kommer upp och kanske bara gör ett år med landslaget och så försvinner de, och sen är de bra spelare i NHL. Så att jag tycker att det är en jättehäftig resa att få vara med och se de här killarna och spela med dem. Sen hur man ska sälja inför svenska folket, jag har inget bra svar på det, utan jag tycker ni i media har ett jättestort ansvar att liksom göra en positiv bild och sälja sporten, att liksom kolla vad intressant den här killen, om man kan ta upp lite historik på killar som kanske bara spelat ett år landslag eller gjort ett VM eller gjort till och med bara någon landslagsturnering, som jag menar, det finns extremt många unga killar som spelar NHL idag som kanske inte ens gjorde en landskamp. Det visar ju att SHL är ju en grymt bra liga, och de här killarna som kommer upp är ju inga dussinspelare liksom.
Men du tycker att det är för många matcher, för nu möter ju ni Tjeckien och så åker ni till Finland och möter Finland och Ryssland där. Är det för många landskamper en säsong som gör att när det väl är en landskamp att man ser det som en träningsmatch?
Vi som spelare ser det inte som en träningsmatch. Nej. Utan de här turneringarna är viktiga.
Hur ser ni som spelare? Ser ni som att det är chans att slå in i VM-truppen eller att vinna Euro Hockey Tour? Hur
jag tror att det, du kommer nog få olika svar beroende på vilken spelare du frågar. Jag tror att vissa ser det som det här är jättebra inkörsport för mig för att få ett nytt kontrakt nästa år. Det är en bra marknad för mig att visa upp mig. Jag tror andra kanske tänker att den här turneringen ska vi gå in och fan vi ska vinna. Jag tror att det finns liksom olika syner. Jag är mer, för jag tycker det är förbannat kul att spela hockey. Antingen så är jag i Jaroslav och tränar två pass om dagen eller så spelar jag med Tre Kronor på bröstet och får möjligheten att spela med de här unga killarna som gör jättebra i SHL och någonstans integrera dem i vad landslaget försöker göra. Och jag menar, jag kommer kanske inte finnas kvar i landslaget så länge till och då är det de här killarna som ska ta över och leda den där processen vidare och då måste de ha en bra inkörsport för att kunna göra det. Mm.
Du har varit med i många VM också, Staffan, och jag vet att vi har stött på varandra många gånger under VM. Och tyvärr så blir många rubriker under första veckan att VM handlar om nej tack till Kronor, det vill säga alla NHL-spelare som tackar nej. Mm. Förstår du att NHL-spelare tackar nej, eller är du en sån tror att man ska alltid tacka ja till det finaste landslag man har, för man måste betala tillbaka. Hur ser du på det, nej tack?
Betala tillbaka, det tycker jag är det är fel ord att använda. Jag tror att i vissa fall, som vissa nej tack tycker jag är obefogade, tycker jag är bullshit rent ut sagt. Och andra
vilka
fall...
Du behöver inte prata om någon spelare.
Nej.
Finns det anledningar för, eller vilka är fel?
Nej, men alltså, om jag säger så här, rimliga anledningar som jag köper fullt ut är att de spelar 82 matcher, man har många skavanker, det är sällan du har en 100% i kropp efter en 80 matcher. Du kanske är familjeskäl, du ska bli pappa eller du kanske inte har träffat familjen tillräckligt, känner du. Sådana anledningar kan jag tycka att det kan jag tycka är okej. Sen kan jag ju känna någonstans att är det familjära skäl så kan jag känna att man från landslagets sida kan gå in och hjälpa. Du kan ta med familjen, vi står för det kalaset. Och det förmodligen är ju ingen pengafråga för de killarna tjänar ju pengar utan mer en logisk ställe att vi ser till att ni får bo, kanske du får ett eget rum och så får du ha familjen i rummet bredvid, alltså någonting sånt här va. Men i vissa fall motivationsbrist tycker vissa att är inte motiverad och, ja, alltså är man inte motiverad ska man inte komma. Sen kan jag ju tycka att det i vissa fall är konstigt att man inte är motiverad, men det måste ju alla få svara för sig själv liksom. Det tror jag är, det kan ju, jag kan ju inte tala om för någon annan känner, utan
du som är i Ryssland nu, varför kommer de ryska spelarna alltid på VM i stort sett?
Man har inget val.
Är det så eller? För du vet ju Bärsken, det är ju knappt så att han har hunnit duscha efter Washington då, som valet blir utslaget och ställt. Så vi sitter här på ett flyg.
Ja, nej men jag ska inte säga att de inte har någon val, men mer eller mindre är det så. Att de ser en extrem, de har en grym stolthet för att spela för sitt land.
Har vi samma stolthet?
Nej, jag tycker inte det. Det är ju ganska svart på vitt här. Sen ska det ju inte sticka under stolen med att de har ju löjliga bonusar och sånt här. Men killar som oftast kommer till VM från NHL handlar ju inte om pengar va?
Precis.
Men de får ju lite liksom grädde på moset och de blir de har en stolthet att spela för landet, samtidigt som så kräver landet att de ska ställa upp. Om de inte är skadade så då kommer du liksom.
Hur får vi mer stolthet då?
Nej, jag kan inte svara för andra. För min egen del så jag älskar att spela för Tre Kronor och jag tycker det är förbannat kul att vara med och känna det där. Och jag tror väl att för NHL-killarna tror jag kanske att i många fall så är det väl beroende på vilken roll de skulle få. Om de känner väl att får de en ledande roll så kommer nog de flesta. Men om de känner att de får en tredje, fjärde line, då kanske de känner att nej, men då kan jag behöva de här veckorna och bygga upp min kropp och liksom inför nästa år. Att de kanske har kontraktsår. Jag tror att alla spelare har olika anledningar att säga ja eller nej. Att det finns nog ett ganska vettigt svar i botten. Mm.
Men vi bör träna på eller jobba på att få upp stoltheten för att...
Ja, alltså på något sätt så är det ju förbannat stort att få spela med Tre Kronor på bröstet. Det tror jag alla tycker. Sen, som sagt, jag kan bara svara för mig själv.
Är det så här också? Jag bara känner att det är så att det är som en dominoeffekt. Att i våras hade Oliver Ekman Larsson och vem var det kanske, Erik Karlsson, som de gick ut ganska tidigt och sa nej då. Hade de tackat ja, Hade de andra hängt på då för att oj, den kommer. Lite som när Sudden på gamla dagar, när han kom till VM. Han kommer väldigt ofta. Då hängde alla på för att ja, är Sudden med, då kommer vi också.
Ja,
jag tror... Kollar man det, oj, är han där? Oj, är han där? Men då vill jag, nu blir det roligt.
Jag tror absolut, FNL-killarna tror att det betyder jättemycket att har vi en chans att vinna? Har vi en potentiell chans att vinna den här turneringen? Det tror jag är jätteviktigt för många. Att de ser liksom att det kommer bara 3-0-killar. Liksom. Vi kommer få det jobbigt. Mm. Eller att fan, vi får ett riktigt bra lag. I år kommer vi vara med och faktiskt ha en möjlighet att vinna. Det tror jag är en jätteavgörande faktor, absolut. Mm. Sen med facit i hand så är det ju inte alltid så att det bästa laget på papper vinner. Det har vi ju liksom sett på all, kan man titta tillbaka på flera decennier säkert och se att det är ju skrällar höger och vänster. Va? Men jag tror att alla vill känna att de har en bra chans att vinna.
Mm. Vad är skillnaden? Rickard Grönborg, ny förbundskapten. Du har haft honom som assisterande förbundskapten. Vad är skillnaden under hans Tre Kronor och under Per Mårts Tre Kronor?
Ja, så nu, vi har gjort en träning, vi hade samling igår, så att ja, det är jättesvårt att sätta fingret på, men Rickard som person och människa, vad jag liksom tror och som kommer hända, de små förändringar som kommer ske, tror jag väl att han är extremt tydlig om vad han vill, och han är ju en hockeynörd utan dess lika. Han har ju koll på varenda decimal, eller på så här. Man kan ju allt om statistik och procent och höger och vänster. Va? Så att, jag tror inte han kommer missa någon detalj i spelet, om jag säger så. Utan, jag tror att han kommer vara extremt tydlig och anställa stora krav på oss.
Mm. Mm. Ja, det är nog Rickard. Sen behöver han få en framgång, och jag ska vara lite hockeykritiker här. Som World Cup så var det ju så där till slut effekten. Men var ju Team Europe bättre. JVM något år här också gått upp till titel till. Så han behöver en liten framgång där som förbundskapten. Det tror jag skulle vara bra för hans karriär i alla fall.
Ja, alltså det tror jag alla behöver. Jag tror väl inte att det är något snack om att han inte är kompetent för positionen.
Man behöver lite tur. Häng med, menar Mårts.
Ja, men så är det.
Guld i hockeyord. Efter det var han ju liksom odöd.
Ja. Ja, men så är det ju. Alltså, du kan ju ha ett kanonlag utan att vinna. Alltså, World Cup, ska man vinna mot Europa? Ja, kanske om man ser på pappret, men man spelar ju fortfarande mot ett förbannat bra lag.
Ja. Och... Nej, där missar vi nog att de gick spelare för spelare som märkte att oj då, det här mixlaget som fick en negativ klang var ju inte så dåligt.
Nej, och sen så är det ju liksom, det är lite slumpen som man förlorar den matchen på. Det är ju, jag menar, vinner man, jag brukar säga så här att när man vinner så tycker man att allting är så jäkla bra, och man brukar inte titta tillbaka, utan, och sen när man förlorar då analyserar man, då är det mycket som är fel, det är jättemycket som är fel, när i själva verket är det bara, det är små detaljer som avgör. Och titta på det laget vi hade 2012 i VM här hemma i Sverige, året innan vi vann, det var ju liksom, ja, det var ju snudd på ett halvt OS-lag som ställde upp liksom, och vi förlorade mot tjeckerna som inte alls hade något kaxigt lag, och jag menar, sen året efter går vi och vinner, så att jag menar, ja, det är små, hade vi vunnit mot tjeckerna hade vi kanske gått till final och gjort ett bra VM, och då hade det inte snackats någon fiasko hit och dit, och det är så små marginaler är det, men det är den pressen och det vi lever i, så att det får man köpa.
Jag ska bara avrunda här, Staffan. Du och Niklas, kommer ni spela ihop i Djurgården i framtiden?
Det tror jag inte. Med tanke på hans fysiska hälsa så ser jag inte att det kommer hända. Delvis för jag vet att han har problem med sitt knä. Sen har jag svårt att se att min känsla är att han kommer att avsluta sin karriär i NHL. Sen om det är efter det här året eller efter, han har ju 3 år kvar på sitt kontrakt. Så jag vet att... Vet ska jag inte säga, men min känsla är att det kommer inte hända.
Kommer du spela Djurgården i framtiden?
Det tror jag är en betydligt större högre procentsats att jag kommer göra. Och jag vill inte kanske nämna vilken procent, men det finns absolut möjlighet att jag kommer göra det.
Mm. Hur många år till planerar du spela hockey? Du ser hur många år framför dig, ser du att...
Ja, alltså, när man blir upp mot åldern så är det lite sådär att kroppen får bestämma. Får jag säga att ett årtal nu så säger jag ju någonstans 45, för jag tycker det är så jävla kul. Okay. Men det kommer ju inte att hända. Ja, men precis. Nej, men liksom realistiskt så, ja, det är ju inte så att jag kommer gå ner och spela i division 2 bara för jag vill spela hockey, utan när jag känner att jag är färdig på den här nivån, då kommer jag nog att tacka för mig också. Och då menar inte jag landslagsnivå och sådär, utan så länge jag känner att jag kan spela i åtminstone SHL på en hög nivå och bidra till klubben och föreningen som jag spelar för, då kommer jag vilja köra på. Och sen är det ju fysiska biten som jag ska vara hel och fräsch och den biten också. Men motivationen, den kommer nog finnas kvar.
Vi får se vad som händer och gör ditt val efter, kanske efter VM i Köln här. Bra jobbat, Starre. Var det svettigt att vara med i den här podden?
Nej, sitta och snacka hockey, det är jag bra på, eller på att säga. Men snacka skit, det gör jag ofta.
Mm. Nu har jag pressat dig över en timme här och jag ska ge dig mikrofonen och förmånen att ställa en vass motfråga. Jag vet att du inte alltid varit överens om de frågorna som jag ställt till dina kollegor i mixarzonen. Så nu har du möjlighet att stoppa kniven i mig och vrida.
Ja, nej, men det är klart. Jag försöker skydda mina killar om jag tycker att du eller någon annan journalist ställer en fråga som inte är befogad i det läget. Men ja, det var inte det jag hade tänkt upp faktiskt. Jag tänkte nog mer en allmän fråga hur... Jag gjorde lite research, du har gjort lite research på mig, så då gjorde jag lite på dig, tänkte jag.
Men du Google då, eller gjorde du det?
Ja, men precis. Ja. Och jag tyckte det var dålig med info. Wikipedia stod det bara född i Stockholm liksom, 71.
Då är det inte liksom, då,
nej, men då egentligen det som jag skulle vilja veta och som säkert många lyssnare skulle vilja veta är liksom din resa någonstans. Jag vet ju att du håller på Leksand, bakgrunden till det. Om du har spelat hockey själv, varför blev det hockey du valde att jobba med? Och många andra journalister gör ju lite av varje. Du känns mer liksom specificerad på rent hockey och
Nu ställer du lite... att du ska ställa som journalist, så är du väldigt öppen för det här.
Ja, jag är ingen journalist, så därför ställer jag den här frågan ändå.
Ja, och skulle få prata om sig själv. Varför blev hockey då? Nu är det ju så att hockey är så stort område. Vi har fotboll och hockey, det som vi bevakar mest, och jag valde ju hockeysidan. Jag har bott i Leksand några år. Var för dålig för juniorhockeyn. Då försvann jag bort. De kallade mig för vältan. Jag åkte skridskor. För att gå ut för en punkt. Sen efter det så började jag vara domare. Jag satt i sekretariatet och hade hela tiden kvar kontakten till hockeyn. Så jag ville inte släppa den. Och då var det lite naturligt att jag började skriva lite juniormatcher. Du vet, de här var ute tidiga lördagar. Och kuppor och så vidare. Och sen det ena gav det andra. Och sen så typ ärvad till Klaft var 98 eller något sånt, så det är ju många år sedan. Och där var det väl kanske i början så skrämmande och allt. Jag har nog varit ute på, jag har bevakat en basketfinal, vet jag, SM-final, och jag har varit ute på damfotboll och allsvensk fotboll. Men när man får ett intresse så blir man ju bättre på att, tror jag, att skriva om det intresset, för då blir man ju nörden. Jag tar in dig här för jag vet att om man nu vill prata Ryssland med honom, skjuter man på alla sporter så kanske man inte har den sakkunskapen. Sen är det nog bra att få lite influenser från olika idrotter, bara för att man liksom då, jag kanske inte bara nuddar ner sig i en sak. Jag kanske är för fokuserad på spelarlöner, vad vet jag, men det är ju för att jag själv tycker det är intressant med löner. Var det där bra svar, eller var det för mycket? Var det för,
nej, men det var ju en öppen fråga, så att, nej, men det var bra. Jag ville höra lite bakgrunden till varför hockey och varför just Leksand, men hade du bott där ett par år?
I Leksand, men jag började nog hålla på Leksand redan, och det var ju på den tiden man höll på ett lag. Jag började nog hålla på Leksand när jag var, när får man ett favoritlag? Är det 7-8 års åldern kanske?
Det är nog grupptryck, eller på att säga. Men jag vet inte.
Jag är född 71 och Leksand var ju extremt duktiga där på 70-talet. Det var ju de med Brynäs som var nummer ett. Och det var ju som lite Frölunda, Skellefteå och även Djurgården. Det var ju nästan de två lagen man valde mellan. Och då blev det Leksand att bara hålla på dem. Men sen är det ju liksom varje år som går. Jag menar, det här med favoritlag, har ju, man släpper det riktigt. Man tycker inte att man har liksom... Man springer inte och slår upp telefonen för att kolla senaste SHL-resultat, utan man blir lite mer, det går som det går. Har du ett favoritlag? Har du något lag som du bara rusar in och kollar? Är det Djurgården?
Ja, jag brukar ha på en sån här notis på telefonen när Djurgården spelar.
Men när Djurgården gör mål, gör du pumpen då med handen?
Nej, det gör jag inte. Men det är klart att jag ser gärna att det går bra för dem. Jag har spelat många år i juniorverksamhet och A-lag och har några kompisar som fortfarande spelar där.
Håller du på något lag i NHL?
Nej, håller på brorsan som inte spelar just nu, men jag vill att det ska gå bra för han och för Detroit naturligtvis. Sen försöker jag ju, jag har koll på de flesta svenskarna. Viktor Hedman är en bra kompis till mig, jag har ganska bra koll på han. Sådär, Gabbe Landeskog vill att det ska gå bra för en förbannat bra kille.
Så du har personer kan man säga då?
Ja, det blir ju mer personligt än som, i och med att de spelar för det laget så vill man att det ska gå bra för dem, för det laget då, i och med att de är ledande spelare. Men ja, jag håller på, jag tycker bra killar förtjänar framgång.
Tack Staffan för att jag fick göra den här poddresan med dig.
Tack själv.